Älska din nästa, ja, precis. Dagens tema, dela evangeliet, pratar vi om under våren. Och idag så jag har varit mycket om orden på något vis. Att sätta ord på sin egen berättelse, att försöka förklara vad kristen tro handlar om. Och samtidigt så vet vi ju det att evangelium, det är definitivt inte bara ord, utan det är ju handling också. Det är ju liv. Och förhoppningsvis så ska dagens predikan handla något om detta, om att dela evangelium genom att, så att säga, älska sin nästa. Jag har lett AI göra några bilder på det temat. Jag kan väl återkoppla till det sen, vad det innebär. Jag hörde från flera av er att ni hade en helig gudstjänst förra söndagen. Mycket barn och musik och fantastiskt. Det är så tråkigt att man missar ibland när man... Och samtidigt som jag har sagt en del, det är gott att man saknar när man inte är på plats. Att man känner att det är spännande. Det händer saker när man inte är med. Jag var ju i Helsingborg då. Jag är med i ett ledarnätverk med ledare för olika små husförsamlingar också. Vi är 20-25 stycken. Vi var 25 nu när vi träffades i Helsingborg, som möts ibland för att uppmuntra, inspirera, stötta varandra och fundera över hur funkar det egentligen, hur jobbar vi och så vidare. Och då var vi i Helsingborg som sagt på ett område som heter Planteringen där, som är ett utsatt område. Och ett gäng i Helsingborg, de har språkcafé där på området. Och så har de sen kopplat till språkcaféet, så har de, ja, men lite som vi försöker göra här också i församlingen, upptäckande bibelläsning. Så att den som vill kan sedan dröja sig kvar, och så läser man Bibeln tillsammans. Så det är ju så gott som uteslutande muslimer som kommer och är på språkcaféet. Och flera av dem är intresserade då av att liksom, vem är den här Jesus? Så. Och sen är man ute på området rätt så regelbundet med lite kaffe och står och så lite olika biblar i olika språk så här. Och står på en plats för att, ja, men skapa möjlighet till samtal då, och samtidigt kunna bjuda in till språkcaféet. Så, där. Så då gick vi ut en timme tillsammans på området där, för vi var i deras lokal och hade den här samlingen eller de här dagarna. Och det är så spännande att se hur men på ett sätt skulle jag vilja säga hur Gud tar tillfällena i akt. Då var vi 20-tal, vi delade upp oss 2-3 stycken i varje, så gick vi, några stod vid det här bordet där, och så gick vi runt på området och vi bad och vi pratade med lite folk. Och jag och en kille, vi hamnade i samtal med en kurd. Han skulle på bröllop. Han trodde de skulle bli ungefär 1500 människor. Så, ja, men vi har många släktingar. Så. Och vi fick samtala en stund liksom, och mitt i alltihop så stod vi plötsligt och bad tillsammans med honom där. För vi, ja, liksom, ledde in samtalet på något vis på någonting som hade med honom att göra och familjen, och att han liksom ändå kände en... Ja, men det är klart. Om det nu var hans barn eller om det var med nära släktingar som skulle gifta sig, och detta stora med att förenas och kärlek som det ser ut i dagens samhälle. Vi bad för honom där i alla fall. Och så gick vi vidare och sen mötte vi på 2 stycken grabbar som stod så där lite grann och syntes på dem att de hade inte så mycket att göra, och de visste kanske inte vad de skulle göra heller för den delen. Vi började prata med dem och, ja, hur har ni det egentligen? Så jag bara, man försöker väl så gott man kan. Och så, jaha, vadå? Nej, inget jobb för tillfället, har blivit av med körkortet, jag är chaufför, så det är inte så jättelätt, sa den ena killen där. Och så började vi prata om det, men vad gör man egentligen med livet när man kanske inte har någonting att göra? Det är ju viktigt att göra någonting. Ja, men det är ju sant, så har vi gymmat lite och sa, ja, men okej, men kan vi inte be tillsammans då att Gud är med och hjälper? Liksom. Ja, men absolut. Och det var så överraskande att de var så mottagliga på något vis. Liksom, så där. Ja, det är klart. Liksom, så där. Och skämtade inte bort det alls, utan vi stod där. 4 stycken. Ja, vi ber för det här. Jättegott, liksom. Hur de är grabbarna verkligen. Bara, åh, vad härligt det här var. Och så kunde vi hänvisa till språkcaféet. Jag har ingen aning om de kommer komma dit, liksom, men ändå. Så här. Och sen slutligen så stod vi, då hade vi kommit till det här bordet där vi stod tillsammans och så biblar på olika språk. Och det var rätt mycket folk som kom fram där. Och så kommer det 2 män. Och sen en stund förstår jag, ja, men de är från Afghanistan. Då. Ja, men så vi letar fram ett nya testament där på Dari, eller vad det var som de kan då, liksom. Ja, men det här är Ingil Johannin någonting då, evangeliet enligt Johannes. Och så börjar vi förklara lite så där, vad är det här för någonting? Och så säger han, jag har den här. Och han dämpar rösten lite så där, som att inte, han vill inte att så många ska höra. Jag har hela den här boken hemma. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men den handlar ju om Jesus. Jag vet. Jag tror på den här. 100%. 100%. Jag tror på den här. Jag kommer att komma på kaféet sen. Och så förstår man någonstans att för honom var det här. Det hade liksom krypit in under skinnet. Men han vågade inte riktigt. Han var inte där att han... Men hans kompis som stod bredvid, och det är möjligt att det hade varit väldigt känsligt. Men just det där, 100%. Jag tror på det här, 100%. Och samtidigt då, jag berättade det här, för jag tycker det var så glädjande att liksom bara vi var ute en timme och plötsligt så står man där och samtalar med människor, ber tillsammans med människor och utan att påtvingas, men ändå just att få, ja, förhoppningsvis fick vi dela med oss något av det som Gud hade lagt på våra hjärtan liksom. Att dela evangeliet. Jag ska läsa idag ifrån en text som flera av er i alla fall känner igen. Om den barmhärtige samarien eller den barmhärtige samariten. Lite beroende på hur gammal översättning man har. Eller. Men lyssna än en gång på denna berättelse. Och så försök att... Vad är det Gud vill säga genom den här orden? Är det någonting särskilt som kanske fastnar den här gången i ditt liv? Sedan kom en lagledd fram för att pröva honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarade rätt. Gör det, så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: Vem är då min nästa? Jesus svarade: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband honom. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa: Sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade: Den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom: Gå du och gör som han. Vad ska jag göra? Vi har en laglärd man som inleder ett samtal med Jesus. Och det verkar inte som den här laglärde mannen ställer frågan av okunskap. Vad är det jag ska göra då? Utan kanske snarare för att provocera eller på något vis utmana Jesus. Det verkar inte vara något genuint eget intresse, utan han vill sätta Jesus på prov. Som vi ju läser ganska ofta om de här fariseerna, skriftlärda, laglärda. De vill liksom utmana Jesus för att lite se, ja, vem är du egentligen då? Han kallar honom kanske lite ironiskt för mästare. Inte för att han på något vis ville att han skulle vara hans egen mästare, utan för att andra hade gjort honom till sin egen religiösa ledare. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och ibland kan ju de där hånfulla frågorna komma. Jaha, känner att du säger att du tror på det där, men vad ska jag göra då? Eller att vi själva fäster vikt vid väldigt teoretiska frågor och inte förväntar oss så mycket ett praktiskt svar, utan vi vill mest ha någonting att suga på eller leva på för stunden. Det kan vara diskussioner och argument oavsett på vilken sida vi står. Vi kan fundera över men vad är rätt nu egentligen då? Och så försöker man överbevisa den andra. Men helt klart är ju i det här samtalet att Jesus, han tar ändå frågan på allvar. Han tar den han möter på allvar. Även om den andra kanske har någon annan avsikt, så är det liksom någonting som jag tycker mig se i texten. Att han avvisar ju inte det här. Utan han ställer en motfråga och så leder han in mannen i ett samtal om livsviktiga saker. En av mina tidigare jobbiga kompisar som själv hade kämpat med ett långvarigt missbruk. Hon sa vid ett tillfälle så här: Fredrik, det talas i kyrkan om ett liv efter döden. Och det kanske är bra. Men jag vill ha ett liv före döden. Långvarigt missbruk. Och så pratar man bara om någon gång i framtiden ska vi mötas ovan det här. Och hon kände, men det här livet då? Vad ska jag göra? Vad förväntas av mig? Och den frågan kan ju vara bra att ställa oss. Kanske då inte bara i förhållande till hur vi ska få evigt liv, utan hur vi ska förhålla oss till Jesus. Om han nu är så viktig, hur ska man leva i hans efterföljd? Vad betyder det? Vad ska jag göra? Och när det handlar om att dela evangeliet, hur kan det se ut för mig? Om vi nu fortfarande ska vara oss själva och inte klä på oss någon annans kostym, så att säga. Vi har sagt här under våren att evangelium, det är möte med en levande Gud. Genom tro på Jesus Kristus. Det är förlåtelse. Det är upprättelse. Det är frälsning. Det är att få relation med Gud. Det är att Jesus har dött i vårt ställe på Golgata kors. Att han vunnit en evig seger över döden. När han på påskdagens morgon uppstod ifrån de döda. Att dela evangeliet är att dela den här sanningen med människor vi har runt omkring oss. Att berätta om hur vi personligen upplevt hur Gud har rört vid oss. Hur Guds kärlek har rört vid oss och varför vi tror på det här idag. Men att dela evangeliet är givet också att leva ut sin tro. Det är att ta texten på Moselag på allvar. Älska Gud med allt du har. Och din nästa som dig själv. Ditt förstånd, dina känslor, dina tankar, allt. Och din nästa som dig själv. Det dubbla kärleksbudet. I våran tid så har ju det här nästan kommit att handla om det här sista mer än det andra. Att älska sin nästa som sig själv. Och så blir fokus ganska ofta, hur ska jag kunna älska mig själv för att kunna älska min nästa? Det är en jätteviktig fråga. Men det här sammanhanget kanske inte handlar så mycket om det. Det säger kanske mer om vår tid än om det här bibelordet. Missförstå mig inte, det är jätteviktigt att älska sig själv. Men det här handlar ju primärt om att älska Gud och att älska sin nästa. Det är själva fokus den här gången. Det är själva drivkraften i att dela evangeliet. Kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan. Det är något annat som driver oss, då blir det grumligt. Men när vi älskar Gud och försöker på något vis, och vi älskar de människor som vi har i vår omgivning. Vem är vår nästa? Ja, jag tänker att när vi försöker att modernisera den här berättelsen, så möter det våra fördomar ganska snabbt. De flesta av oss har varit i sammanhang i söndagsskola, scouter eller konfirmation eller kanske andra sammanhang där vi ska dramatisera den här berättelsen. Och så börjar man fundera över var utspelar den sig och vem är det som ligger på marken och vilka är de här som kommer och vem är den här samarien och så vidare. Och i den bästa av världen, hur vi än försöker, så blir det ju ändå så liksom, men vem är den gode och vem är den onde? Vem är det vi identifierar oss med? Och hur vi än håller på så tänker jag ibland, alltså här, ja men det är väl fint det här var det första förslaget jag fick från AI. Ja, det är ju fint, det är verkligen en modern version av den här berättelsen. Och så känns det lite som att det är förorten och så är han som räddar honom en kille från en annan nationalitet. Ja, det tycker vi så illa om dem. Ja, det gör vi kanske. Alltså, förstår ni vad jag är ute? Det är så lätt här. Och den är knutten då såklart. Det är också en riktig buse. Det är klart att det är han som skulle komma och rädda familjen vid vägkanten. Och sen vem det som är rädda vem, det vet jag inte. Det är den sista riktigt där. Men det beror väl också lite grann på var vi befinner oss någonstans i livet kanske. Jesus samtalar med en judisk skriftlärd man om hur han i liknelsen tar provocerande exempel på människor som handlar rätt och fel. Prästen och leviten, som den skriftlärde givetvis identifierar sig med, gör det som är fel. Men den som visar barmhärtighet är en person som den skriftlärde mannen avskyr. Du måste förstå det, att det är verkligen inte bara någon han tycker lite allmänt illa om. En samarier, det var svikare. Det gick inte att lita på dem. Det var villolärare, osunda värderingar, en omoralisk individ. Det var den känslan som han bar med sig. Och så blir han förebilden i berättelsen. Gå och gör som han. Men när Lukas berättar den här berättelsen, om vi zoomar ut ett snäpp, för det här är ju en berättelse mellan Jesus och en laglärd. Men Jesus och den laglärde återberättas ju av Lukas. Och man kan ju fundera, hur uppfattade Lukas första åhörare eller mottagare berättelsen? För Lukas skriver ju inte specifikt till judar, utan han skriver ju till en bredare mottagare. Inte säkert att de identifierar sig med den skriftlärde. Kanske gör de som vi. Ser det lite från ett annat håll. Vet ju att nej, men det är ju den skriftlärde som är den dumma i berättelsen. Det vet vi ju hur präster är. Men det är klart att leviten och prästen gick förbi. Och plötsligt så förändras hela berättelsen. För då är det ju inte samarien som är den dumma, utan då är det ju prästen. Och jag tänker någonstans här att här gör Jesus och Lukas gör ett genialt drag här. För att hur man än förhåller sig till de här olika i berättelsen, så hamnar det till slut på oss. Vem identifierar jag mig med då? Är det han eller den? Eller vem är det nu egentligen när allt kommer omkring? Vem är min nästa? Och så läser man noga, och det här kanske du har sett många gånger, men det som jag tycker är överraskande, det är att på slutet i berättelsen när Jesus pratar om vem är min nästa, då vrider han det ett varv till och så säger han: vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Det är alltså inte vem är den här samariska mannens nästa? Tycker jag skulle varit det naturliga. Vem är min nästa? Ja, det är den jag möter på väg. Nej, Jesus vänder allt. Vem var en nästa för mannen som ligger på vägen? Vem är min nästa? Är det den som behöver hjälp? Eller vem är det egentligen? Kan det vara så enkelt att vår nästa, det är nästa person vi möter, oavsett om vi är den behövande eller den som kan hjälpa? Vem är min nästa? Kanske är det nästa person vi möter hela tiden. Och så kan vi välja att passera, att skynda förbi, att titta bort, att stanna, att lyssna, att engagera oss, att hjälpa till eller att be om hjälp. Och vi är alla en nästa för vår nästa. Går du och gör som han? Och ytterst handlar det om en tro som tar sig uttryck, att dela evangeliet med både ord och handlingar. I Gullbrannarkyrkans vision så står det så här: vi vill vara en öppen kyrka med hjärta för människor och ett andra hem för barn, ungdomar och vuxna. Vi vill presentera evangelium på ett folkligt och tydligt sätt och med andens hjälp visa Jesu kärlek och möta de behov som finns i vår bygd. Älska din nästa, alltså med hjärta för människor. Vem är min nästa? Barn, ungdomar, vuxna. Presentera evangelium, möta behov. En uttryck för för en längtan, en vilja, någonting att sträva efter, en bild på vad det är vi vill, vad det är vi vill vara. Det finns många olika lokala församlingar, men jag tänker att här försöker vi presentera några av ingredienserna på hur Gullbrannakyrkans församling ska smaka. Ett andra hem, folkligt och tydligt, med andens hjälp, Jesu kärlek. Någonting som jag tror vi känner igen oss i det här. Det här är någonting som, så här skulle vi vilja presentera oss. Och samtidigt kommer ju inte det av sig själv. Det förpliktigar på något sätt. Det kräver någonting av oss. Om vi vill se detta på riktigt. Ord och handling. Både och. Och då kan man ju tänka, vad har jag lättast för? Att dela min tro med ord. Eller att dela evangelium med handling. Att dela evangelien är både och. Och jag tänker att det är viktigt att tillåta texten att utmana oss på det område där vi oftast själva smiter undan och väljer en smidigare väg. Att inte bara tänka att ja, men det är någon annan som får göra den biten och så gör jag detta. Utan att vi också själva försöker tänka att ord och handlingar, att det är viktigt. Prästen och leviten i liknelsen, de skyndar förbi den här problematiska utmaningen. Och vi vet ju att de gör fel. Det är ju inte så svårt att förstå. Men samtidigt, hur lätt är det inte att hitta ursäkter istället för att göra det som borde göras? Jag är trött. Jag har inte tid. Andra gör det mycket bättre än mig. Det är andra viktiga saker som väntar, eller jag vågar inte. Man vet ju inte vad som kan hända om man hjälper den där människan som ligger där. Eller, nej men det var nog inte så allvarligt ändå. Han klarar sig säkert. Eller, borde inte samhället lösa den här typen av problem? Det kan väl ändå inte vara mitt ansvar. För vad skulle han här ut på landsbygden och göra mellan Jerusalem och Jeriko? Det var väl dumt. Under mina år som föreståndare på nattcafé för hemlösa så mötte jag många olika typer utav tankar och åsikter kring specifikt hemlöshetsfrågan då, men också missbruk och annat runt omkring. Och frågan om vad det beror på och vems ansvar det är var ganska återkommande. Vad beror det här på? Och vem är det som, varför gör ingen någonting? Är det socialen? Kommunen, myndigheterna, men vi har ju ett sådant samhälle. Visst borde det ändå vara de som löste det här på brevet. Det kan väl inte vara så svårt. Det finns ju ett system, det finns ju hjälp att få. Och så problematiserar man lite kring det och då blir det ju plötsligt, fast den här individen har ju ett ansvar. Alltså, supa bort alla sina pengar eller kanske inte göra det man borde eller den här... Man borde ta sig till och söka hjälp. Ja, men det kanske är just därför som Pelle befinner sig i den här situationen. För att han inte har förmågan själv att. Och så har jag många gånger i de där samtalen försökt att ta ett kliv tillbaka och fundera över. Men finns det inte fler aktörer här? Finns det ett civilsamhälle liksom? Andra organisationer? Kyrkan? Vad gör vi? Och ytterst, vad är mitt ansvar? Det är sällan en människa bara hamnar i hemlöshet. Kan vi vara med och förebygga detta? Kan vi hjälpas åt? Kan vi se den andra? Vilket är ditt och mitt ansvar för våra medmänniskor? När grannar bråkar så man hör hur de skriker på varandra. Eller när man får den där känslan av att allt inte står rätt till i mötet med en annan människa. När någon verkar tröttare än vanligt eller kanske till och med är så där rödgråten så man undrar, vad är det som har hänt egentligen? När någon sitter där på parkbänken påverkad, luktar illa och ser ut att inte kunna ta tillvara på sig själv. Eller när barn och tonåringar bråkar och skriker men ingen tycks bry sig. När människor sitter ensamma, sjuka, i fängelse, saknar pengar till kläder och mat för dagen. Vad är mitt ansvar? älska din nästa. För några veckor sedan så läste vi: ge som gåva det ni har fått som gåva. Vad har vi som vi kan ställa till Guds förfogande? Hur kan vi använda vår tid för Guds syften? På vilket sätt kan mitt hem och mina prylar bli till välsignelse för fler? Hur förvaltar jag mina pengar på bästa sätt för att de ska bli till nytta i Guds rike? Våra intressen, våra erfarenheter, vår kunskap. Hur kan jag ställa det till Guds förfogande och till mina medmänniskors hjälp? Och tänk samtidigt vilka möjligheter det finns att dela evangeliet. Tänk på många tillfällen det finns där vi kan visa på vår, alltså vi kan visa vår nästa kärlek och barmhärtighet. För samtidigt som behoven är stora, för det är de ju, och utmaningarna ibland känns övermäktiga, så behöver ju inte kärlekshandlingar vara så där extraordinära alla gånger. Att älska sin nästa med Jesu kärlek börjar ofta i det lilla, tänker jag. Att höra av sig när någon sitter ensam. Att fråga någon hur den mår. Att be tillsammans med någon som kämpar. Att lyssna, försöka förstå och finnas till hands. Att mötas över en kopp kaffe. Eller te eller saft eller vad man vill. Att bjuda någon som är hungrig på mat. Att skapa mötesplatser där barn och ungdomar, föräldrar och äldre kan knyta kontakt. Att förebygga ohälsa, ge möjligheter till goda samtal. Som till exempel på öppna förskolan eller snäckan eller stickcaféet. Där vi ändå någonstans försöker att modellera tillsammans. En nyår så var jag också i Helsingborg. För ganska många år sedan var jag där på läger. Tillsammans med team evangelisation. Ett liksom öppet läger som inte bara var för dem som var där som deltagare, utan även för andra som var nyfikna. Alla gudstjänster och olika samlingar var öppna för helsingborgarna. Och jag var ansvarig för ett team av människor som rörde sig ute på stan. Vi var ute på kvällar och nätter och bjöd på kaffe och gjorde lite det här som vi gjorde i lördags, med att vi skapade möjlighet till samtal. Och samtidigt då bjuder in till de samlingar som var. Och så står vi där på nyårsafton, sent, efter tolvslaget. Det var som slaget i Lützen för övrigt. Jag vet hur de sköt raketen ner uppifrån kärnan och ner mot. Så stod man där vid hamnen och kände att, överlever vi det här? Vi stod i alla fall där, mitt i natten. Och så minns jag en kvinna som kommer fram till bordet och får lite kaffe. Och vi står där och samtalar. Och så hon undrar ju såklart, varför gör ni det här? Nej, men det är ju ett sätt att försöka skapa just det här samtalet. Att kanske tala om tro, om existentiella frågor eller möta någon och sprida lite kärlek och gemenskap. Jag tyckte det var fint sådär, men så sa hon, det är ju inget speciellt det här. Nej, sa vi. Nej, det är det ju inte. Det är ju bara lite kaffe egentligen och vi står här liksom. I och för sig på nyårsafton, men Nej, det var ju inget extraordinärt. Ser du någon mer som gör det här, sa vi då? Nej, det var det ju inte. Inte i hela Helsingborg den natten. I alla fall för några andra som var ute och bjöd på kaffe. Utan kanske mest roade sig och tog vara på sig själva på något sätt. Och jag tänker, det behöver ju inte vara så märkvärdigt. Det är ju inte därför. Men att det får gå från tanke till handling. Att göra skillnad för någon annan. Och det som tycks vara så obefintligt kanske gör all skillnad i världen för den andra. Vem är din nästa? Vem sänder Gud oss till idag? Eller vem sänder Gud i din väg? Vad kan vi göra nu under veckan som kommer? Evangeliet är inte bara något vi tror. Det är någonting vi lever. Evangeliet är inte bara något vi tror. Det är något vi lever. Herre, hjälp oss att göra det här som både är så enkelt och samtidigt så svårt. att älska dig, men att också älska vår nästa. Så att alla fina ord och tankar också får ta sig uttryck. Att du hjälper oss att se dem som kommer i vår väg. Nästa som kommer. Herre, hjälp oss också såklart att räcka till i en värld med så stora behov. Herre, hjälp oss att se vad vi kanske kan lägga vår tid och kraft och våra resurser, både som individer men också som församling. Ge oss kärlek att älska med Herre. Amen.